I veckan har Johan Ström, viceföreståndare, och jag tillsammans med många andra pastorer genomgått en vidare utbildning som pingströrelse anordnat med namnet Pingstpastorsakademi. Denna gång var utbildningen i Pingstkyrkan i Uppsala. Och detta är den andra av fyra som ska genomföras under 2 år. Därifrån har ni många hälsningar från Göran Lennartsson. Där mötte Jesus mig starkt och berörde mitt hjärta. Särskilt under onsdagskvällen när Pelle Hörnmark ledde och inbjöd den som kände sig trött eller ny kraft från den helige ande att komma fram och böja sina knän inför korset och få förbön. När jag såg den stora skaran av deltagare böja knän vid korset, precis som jag, visade Jesus mig som i en vision exakt det som Uppenbarelseboken beskriver i 22 kapitlet. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. Dem ska se hans ansikte. Och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer. Och den behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Till Herren Gud ska lysa över dem. Och dem ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Amen. Den här andliga upplevelsen gav mig inspiration inför den kommande fastetiden, som idag är den första söndagen i fastan. Fastetiden är nådens tid för att återvinna friheten och glädjen. Kyrkan ger oss denna fastetid för att vi på nytt blir tvungna att upptäcka att Herren är mäktig, trofast, nådig och barmhärtig. Låt oss, kära församling, gå in i fastetiden och med den andliga längtans glädje se fram mot den heliga påsken. Halleluja! Jag vill bara läsa en vers ur samma stycket som Nora och pastor Sten-Gunnar har läst. Och det är vers 9. Men Herren Gud kallade på mannen och sa det till honom: var är du? Var är du? Adam, var är du? Med de orden kallade Gud på Adam där han gömde sig bland träden efter syndafallet. Det betyder: människa, var är du? Att få predika om fallet i Eden, det är som att sitta och lägga pussel och bara ha en bit till ett ofantligt pussel. Människor har läst denna berättelse i årtusenden och grubblat över vad den kan betyda i just deras tid. Och ännu har den inte fått sin slutgiltiga förklaring. Pusslet är ännu inte lagt. Aposteln Paulus skriver: när jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. När jag var barn, kära församling, förstod jag som ett barn och tänkte som ett barn. Trodde jag att det bara handlade om Adam och Eva. Men sedan jag blivit frälst och andedöpt, när jag var 16 år under mitt första år vid universitet i Aleppo, har jag börjat tänka som en man och har sett att det berättar om varje människa, också om mig och dig. Denna berättelse har kommit till i en berättarmiljö helt annorlunda än vår. Men människan är sig ändå förunderligt lik genom årtusendena. Vi kan inte läsa en tidning eller höra en nyhetssändning utan att dagligen få nya variationer på syndafallet i Eden. Brodermordet när Kain dödade Abel, eller byggandet av Babels torn, för att bara nämna några exempel. När vi hör om Adam och Eva så är det framför allt en berättelse om oss själva. Det mörker som finns i vårt inre. Dunkla sidor vi inte vet om, men som visar sig som synd med tankar, ord och gärningar. För visar vi de här berättelserna bakåt i tiden, så att den bara blir till ett första kapitel i en tillbakablickande historia, så blir de helt ofarliga och frestaren får som han vill. Gud får tiga. Men läser vi dem som framåtblickande profetia, ett mönster för hur människan är ande, själ och kropp, skapat till Guds avbild, men som blivit en främling för Gud och en fiende till sig själv. Då får Gud tala. Halleluja. Då blir det skildringar så närgångna att det blir plågsamt. Det är inte för inte vi människor är de enda varelser som bär kläder. Våra kläder, kära vänner, är som symboler för hur vi döljer oss. Hur vi tar på oss masker. Hur vi försöker framträda annorlunda än vi är. Hur vi kan leva dubbelliv. Psalmisten David skriver: rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vetare än snö. Halleluja. Profeten Jesaja skriver också: kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, ska den bli snövita. Om den än är röda som scharlakan, ska den bli vita som ull. Halleluja. Halleluja. Här på Bibelns första blad kläs vi av in på bara kroppen. Gud har all anledning att fortsätta att ställa frågan: Adam, var är du? Adam, var är du? I predikan idag, första söndagen i fastan, vill jag stanna inför tre ord. Tre ord som alla börjar på F. Som alla börjar på F. Orden är frestelse, fall och försoning. Hur ser frestelsen ut? Hur går fallet till? Hur kan försoning vara möjlig för mig och dig? Det första är frestelsen. Idag är det frestelsen söndag. Eller snarare var. Förr hade denna söndag temat i alla kyrkor i hela världen. Kampen mot frestelsen. Nu har den temat prövningens stund. Prövningens stund. I Herrens bön ber vi. Inled oss icke i frestelse. I nya versionen heter det: utsätt oss icke för prövning. Icke för prövning. Frestelse, prövning. Är det samma sak? Eller är det inte? Så här brukar man förklara skillnaden mellan frestelse och prövning. Frestelsen kommer från djävulen och han vill att vi ska falla i synd. Precis som vi hörde berättas från Edens lustgård. Det står skrivet: men Satan trädde upp mot Israel och uppäggade David till att räkna Israel. Det som hade skett misshagade Gud och han straffade Israel. Då sade David till Gud: jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Men förlåt nu din tjänares missgärning, för jag har handlat mycket dåraktigt. Aposteln Paulus skriver: Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Amen. Prövningen kommer från Gud, kära vänner. Och han vill att jag och du ska stå emot den utan att falla. Jakob säger: salig är den som håller ut i prövningen. Till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Som älskar honom. Och då gör prövningen så att vi växer oss starkare och starkare i tron. Apostel Jakob fortsätter: räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordat gärning, så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Amen. Men hur vet man då när det är en frestelse från djävulen eller en prövning från Gud? Hur? Ibland är det mycket lätt att veta. Redan vårt samvete säger oss, och ändå är det så lockande. Men ibland kan det vara svårt att veta. För frestaren är ju listig. Han kommer inte att presentera sig. Det är jag. Det är jag. Det är jag som är Satan. I Eden kom han förklädd till ormen, som kallas det listigaste av alla djur. Och när han frestade vår Herre Jesus Kristus, citerade hans skriften och påminde om Guds löften. Inte kan vi se på det yttre att frestaren är på gång. Ibland kommer frestaren i form av vår bästa vän eller en arbetskamrat. Denne tror att han ger ett gott råd hur vi ska kunna utveckla våra gåvor. I själva verket kanske frestaren talar genom honom så att vi ska gå bort ifrån Gud. Hur ska vi då skilja frestelsen från prövningen? Prövningen lockar inte, kära vänner. Den är kärv och svår att leva med. Det är kärv och svår att leva med. Så ropade till och med frälsaren om att slippa prövningen. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill, fader. Halleluja. I prövningen frågar vi. Måste jag? Varför jag? Frestelser är aldrig motbjudande. De liksom ropar ut sitt budskap. Kom och lek med mig. Precis som ormen i paradiset. I frestelsen frågar vi. Får jag? Varför inte? Aurelius Augustinus, den gamle kyrkofadern, född 354 i Tagesti, nuvarande Souk Ahras i Algeriet, säger att det i människan finns fyra grundbegär: pengar, sex, makt och Gud. I sig själva är de första tre inte onda. Men kommer vi bort från Gud kan pengar, sex och makt härja fritt och föra oss i fördärvet. Halleluja. Och kommer vi bort från Gud har vi ingen ro förrän vi funnit honom. Tidningarna ger Augustinus rätt för vad handlar löpsedlarna om inte just detta: pengar, sex, makt och Gud. Augustinus kan också se hur olika åldrar har sina särskilda frestelser. I ungdomen dominerar de sexuella frestelserna. I medelåldern handlar det mest om makt. Och på ålderdomen väntar en stor fara i pengar och i girighet. Johannes skriver: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Halleluja. Det viktigaste vapnet, kära vänner, så att vi inte faller för frestelsen och inte ger upp i prövningen, har Jesus själv gett mig och dig. Det är Guds eget ord. När frestaren försökte få Jesus på fall, svarade mästaren med skriftens ord, och då vek han undan. Halleluja. I provningens stund I Getsemani överlämnade Kristus sig i bön till Gud. Inte som jag vill, utan som du vill, Fader. Paulus säger: ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Till vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Halleluja! Det viktigaste är att leva nära Gud i ordet, i fastan, i nattvarden och i bönen. Det andra ordet är fallet. Fallet, det står för syndafallet. Det som skedde i Eden var att människan föll i synd. I valet mellan gott och ont valde människan det onda. I berättelsens form bestod det i att smaka på förbjuden frukt. I verkligheten i att välja det onda framför det goda. Frestaren hade rätt. Människan aspirerar på att vara lik Gud. När vi idag läser om kunskapens träd på gott och ont är det lätt att tänka på hur vår moderna teknik ger oss kolossala möjligheter, men samtidigt ställer oss inför fruktansvärda val. Med modern teknik kan vissa sjukdomar upptäckas redan i moderlivet. Ibland till och med botas, men det ställer oss också inför nya val mellan ont och gott. Människans kunskap är större än hennes moraliska karaktär. Vad skulle vi vilja fråga Gud om? Vi får ju svaren bara i Bibeln. Halleluja. Men om du eller jag frågar någon varför han eller hon inte tror på Gud, så svarar dem: hur Gud tillåta nazismens utrotningar och vår tids etniska rensningar. Hur kan Gud tillåta de många oskyldigas lidande vid krig och katastrofer? Häromdagen var det jordbävning i Japan. Hur kan Gud till synes låta bli att ingripa när många, många delar av Mellanöstern får betala ett högt pris för att ondskans representanter tar makten och där många levande församlingar existerar under jord? Mitt eget enkla svar är att Gud visserligen låter det ske, men han tillåter det inte. Han godkänner det inte. Visserligen kan denna världs diktatorer slinga ut nätet och slippa att ställas inför mänskliga domstolar. Men det kommer en dag när de ska få träda fram inför Guds domstol, liksom vi alla ska göra. Och då kan ingen av oss göra som Eva, som skilde på ormen, eller som Adam, som skilde på Eva. Var och en får svara för sin stund på jorden. Paulus skriver: vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Augustinus fick också frågor om ondskan och då svarade han: jag sökte svar på frågan varifrån det onda kommer och jag fann ingen lösning. Och jag fann ingen lösning. Och detta, hans eget smärtsamma sökande, fann bara i enda utväg, i hans egen omvändelse till levande Gud. Och detta leder oss in i det tredje viktiga ordet idag. Försoningen. Försoningen genom korset. Halleluja. Lösningen på ondskan ligger inte i människan och hennes förfänga försök att bli likt bättre. Lösningen finns hos Gud enligt de kända och älskade orden i Bibeln. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. När förbindelsen mellan Gud och människa skulle återupprättas efter syndafallet var det för att Gud lade hela skulden från en värld fallen i synd på sig själv i sin härlighet och helighet genom den korsfäste Jesus Kristus som en bro mellan Gud, vår fader och mig och dig. Amen. Och denna bro heter Kristi försoning. Halleluja. Försoningen är när Jesus Kristus ger sitt liv för min och din skull. Han dör för att vi ska leva. Paulus skriver kort och kärnfullt. Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Det enda vi kan göra är att vända om. Att vända om. Att i tro och tacksamhet vandra på den bron som har ena fästet i fallets lustgård och det andra i himmelen. På den bron är det inte höga broavgifter. Att färdas på den kallas nåd. Och nåden är gratis. Och nåden är gratis. Och till för alla. För Jesus skull. Och det är för alla. För Jesus skull. Kära församling. Låt oss höra en sann berättelse ur livet. En pastor vid namn John Harper var med när Titanic sjönk. Han och hans lilla dotter var i säkerhet i en livbåt. Men så hörde pastorn alla människor förtvivlade rop på hjälp. Pastorn, han och hans lilla dotter var i säkerhet i en livbåt. Men så hörde pastorn alla människor förtvivlade rop på hjälp. Med flytväst på sig hoppade han tillbaka i vattnet. Han kunde inte rädda dem från att drunkna. Men han sökte vinna dem för Gud så att dem kunde få en salig död. Han simmade fram till en ung man. Känner du Jesus? Frågade pastorn. Nej, hur skulle jag kunna göra det? Nu gör du det. Pastorn tog av flytvästen och gav till honom. Sa pastorn till ungmannen. Nu gör du det. Och gick pastorn kort efter under i vattnet. Han gav sitt liv för att den unge mannen skulle leva. Denne unge mannen klarade sig och fann verkligen Jesus i sitt liv. Han blev ledare i en församling som till pastors John Harpers minne också fick bära hans namn. Frestelsen, fallet, försoningen. Vi har idag talat om vår utsatthet och svaghet. Hur Gud i Kristus möter var och en av oss med sin kärlek och försoning. Och han kallar oss att ta emot denna genom omvändelse och tro. Så att människans nej till Gud i Eden genom Guds nåd kan förvandlas till ja i tiden. die so älskade Gud världen för Jesus skull och i Jesu namn. Amen. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, vi tackar dig för att du är närvarande i våra liv. Herre, jag ber att du hjälper oss att undgå frestelsen och istället ha våra ögon riktade på dig. Herre, jag ber att du hjälper oss att växa starkare i tron och lära känna dig mer och mer. I Jesu namn. Amen.